Ja hej och välkomna till Slaget efter 12. Mitt namn är Hasse Sundqvist och idag ska vi diskutera coronaläget med några nyfinländare. Nyfinländare kallar jag er. Vi har Tanja Ljungqvist som är på distans. Hon är hemma i Ingo och du är ursprungligen från Ryssland, Tanja, inte så?
No, vi kan ju, hej, ja, hej. Vi kan ju säga att det är Sovjetunionen kanske.
Jaha, vi säger så, ja.
Ja, det är lite roligare. Ja, inte vet jag roligare. Men jo, jag är född och uppvuxen i staden Novosibirsk i Sibirien.
Vad har tagit dig hit till Finland?
Förlåt, nu hörde jag.
Vad har tagit dig till Finland?
No, man säger att det, kärleken är den som oftast får folk att röra på sig utöver annat. Så ja, att jag har gift mig då 1990 och kom till Finland för 30 år sedan.
Ja, bra, då vi ska få höra av dig lite hur stämningarna är i Sovjetunionen senare. Vi har också med oss Gerd-Peter Lökke. Hej på dig.
No, hej.
Och du är från Tyskland.
Jag är från Tyskland. Jag kommer från Ruhrområdet som är Europas eller var Europas tätast bebyggd område. Och på en liten plant så har vi lika många invånare som hela Finland.
Precis, och vad tar dig till Finland?
Nu det är också lite kärleken.
Kärleken som har tagit dig också. Och vi har också med oss en spanjor, Juanjo Galán. Hej på dig.
Hej.
Du kommer från Baskien, inte så?
Egentligen kommer jag från Pamplona som är nära Baskien.
No, nära Baskien, okej. Okay. Ganska nära.
Grannet till Baskien,
okay. Ja. Och vad har tagit dig till Finland?
No, det är samma sak som här i andra, ja. Att jag kom hit för snart 30 år sedan och jag har blivit här. Jag kom bara för 9 månader i princip, men det har nästan gått 30 år.
30 år, så nu är du en finlandssvensk.
Jo, så det kan man säga.
Ja, precis. Samma som ni andra också, Gerd-Peter och Tanja. Om vi skulle börja lite diskutera, Tanja, Ryssland är ju vårt grannland och där har coronan härjat ganska mycket. Vad är stämningarna i Ryssland i dagens läge? Vad gäller corona?
Ja, det stämmer. Det är ju liksom fjärde värsta land nu idag och det där. Och jag tror att stämningarna kanske är lite olika beroende på var man är. Att jag har till exempel min barndomsväninna som bor i Katarinburg numera. Berätta för mig hur det är ordnat där i staden och man får en sån här känsla att man har liksom kanske mindre infrastruktur eller lite mindre tillit till myndigheterna där liksom lite längre bort från Moskva och Sankt Petersburg. Att det där och kanske också att man inte riktigt vill tro på vaccinen och hon till exempel tänker hon har inte gått och testa ännu och hon tänker inte förstås om hon får symptom så blir hon ju tvungen men inte testat och inte tänker ta vaccin för hon tänker att det har inte varit tid att tillverka och utveckla de här vaccinen att en sån här inställning har hon, men så har jag också några släktingar som har redan haft och har blivit friska. Och några av dem har det där efter de lite biverkningar och så. Att det är nog lite olika, men jag tänker mig att det här, när det går så långsamt att hela liksom processen är där, just med vaccineringarna också, att det går inte så där jättesnabbt, det går ju inte kanske någonstans jättesnabbt. Nej. Men att det där, att det blir liksom sån här frustration.
Ja, precis. Men det är väl lite på alla ställen. Det sa också Gerd-Peter Lökke, i Tyskland är folk också frustrerade på.
Jo, de är mycket frustrerade och det protesteras mycket och folk är väldigt arg på att inte få göra det ena och det andra, mest kanske fotboll som inte får spelas ordentligt. Men det varierar också mycket i Tyskland, beroende på i vilket delstat du bor, i vilket stad du bor och så vidare.
Hur är det i Spanien? Är man frustrerad där över det här läget också? Att det aldrig tar slut?
Jo, folk är ganska trötta i Spanien för att det har hållit på så länge. Och också Spanien har drabbats mycket hårt. Det är en av de värsta länder i Europa. Så folk är nog ganska trötta på det och frustrerade för att det verkar att aldrig ta slut.
Då ni ser med det som ni har i bagaget då ni hör hemifrån så att säga, eller från era forna hemland, hur folk har det där och hur de lever. Och så ser ni på situationen i Finland, hur skulle ni jämföra det här?
Alltså skillnaden mellan Tyskland och Finland är den att det är ganska lugnt i Finland. Man gör en sån stor negativ hype av det hela. Man får information om man behöver, men tidningar är inte fulla av. Det är knappast möjligt i min hemstadstidning att hitta en artikel som inte hänvisar till corona. Fast det är vädret så måste jag ha någon anknytning till corona. Och här är det ibland när jag läser en svenskspråkig tidning i huvudstaden så är det ibland svårt att hitta ens någonting om corona. Jag letar lite efter det för att kunna jämföra. Men å andra sidan är det bra att det finns andra vardagliga saker som tas upp. Och det är betydligt bättre än det i tyska tidningarna.
Hur är det, Tanja, i Ryssland? Då? Är de mer eller mindre hysteriska?
No, jag tänker att med demonstrationer så det hade nog inte varit på grund av att, eller som jag nu känner till, att på grund av just restriktionerna eller så. För att man har ju demonstrerat så mycket annat,
ja,
som vi vet. Så där är folk upptagna mera på det. Och där hade ju förstås diskuterats det här att har tagits av just makthavarna att man inte följer då de där restriktionerna när man går. De flesta, många blev ju arresterade just på grund av att man skyller på den här sanitära, att man följer de här sanitära reglerna och så. Men folk är ju liksom kanske mera, det som jag tror skiljer liksom ryssar kanske mera, att man inte riktigt tror på statsmakten eller på makthavarna och på myndigheterna. Det är liksom arv från Sovjetunionen. Så man inte riktigt, man protesterar inte så mycket, vilket nu börjar visa sig att det är mera än tidigare. Men man ändå liksom, just det här också, det visar sig att man inte går och deltar i val och så här för att man inte riktigt. Och jag tror att det är också lite känns med den här corona, att man är nog att man är missnöjd, men det är så här som det är.
Ja, ett misstroende mot myndigheterna.
Ja, det är misstroende för att man vet att min väninna sa när jag frågade, men har ni börjat vaccineras? Nå, sa hon, att innan det kommer till oss, att de inte ens räknar med att den här människovärdet så att man får det liksom. Att på något sätt tycker man att man förstår att inte myndigheterna är så intresserade av vanlig människa och regioner och så här. På något sätt.
Hur är det i Spanien? Är det lika där? Är det hysteri eller är det misstroende? Eller vad känner folk?
Det där är lite blandat. Att det finns lite allt möjligt. Men jag skulle kanske säga att folk istället för att demonstrera, de har valt att eller förstås inte alla, men en hel del så har valt att strunta i restriktionerna och i reglerna också. Och för att kunna lite, så att säga, leva lite bättre och hålla på med sådana saker som inte borde göras. Och till exempel så läste jag nyss att förra året så var det tusentals människor som hade fått böter för att de ordnade olagliga fester till exempel. Så eller de har hittat på alla möjliga sätt att gå omkring restriktionerna och de har hittat på alla möjliga ursäkter för att gå ut när det var utegångsförbud och så istället för att protestera så de har valt att strunta i reglerna.
Strunta i reglerna, det är märkligt att ett land som är så hårt drabbat som Spanien.
Ja, det är, kanske det är därför. För att man har stämmer nog att Spanien också har haft en av de striktaste regler eller restriktionspaket i hela Europa också. Förra året till exempel så var det utegångsförbud dygnet runt i 2 månader. Så man kunde bara gå ut hemifrån för att handla mat eller mediciner och jobba. Eller till exempel om man hade hund så man kunde ta ut hunden 10 minuter på morgon och 10 minuter på kvällen. Men annars så hamnar man att vara hemma varje dag i 2 månader, vilket var ganska tufft. Och många andra restriktioner, masken till exempel så har man använt från början och det var obligatorisk helt från början. Så det har hållit på med många saker, men det verkar att inte ha hjälpt så mycket för att situationen är vad det är. Så, jag tror att folk har valt att strunta i reglerna istället för att följa dem eller demonstrera mot dem.
Precis, ja. Nu förstår jag att i Tyskland idag så förhandlar man om att lite lätta på restriktionerna. Är det så där, Peter?
Jo, jag hörde idag massa på radion att de diskuterar om det. Och det är det som har diskuterats länge. Alltså som vi vet så är det nästan varje dag eller varannan dag är det alltid stora politiska sändningar, talkshow på tv-kanalen, alltid på ettan eller tvåan. Och det hade ju förhandlats, alltså pengarna börjar ta slut i Tyskland, de pengarna som är reserverade för katastrofer. Och de måste lättna där. Alltså trycket från industrin, från ekonomin är så stort. Ett annat problem är ju det som vi just hörde lite, som i Spanien, man struntar mycket i det. Och man tror att man kan övervaka restriktionerna, men det går ju inte. Så sitter på ett tåg och har inte munskydd på, så kommer den kontrollör och uppmanar dig att sätta det på. Då sätter du på och sen vet du att den går till följande vagn, så tar du bort den igen. Och det är riktigt normalt i Tyskland, så som jag har hört. Det som jag tycker är mycket bättre i Finland, här vet man att man inte har möjlighet att övervaka. Så därför förbjuder man inte. Man försöker lita på folk och säga, var snäll och sätt på och glöm inte att sätta på. Och jag tycker, nu när jag kör mycket med metron, så det har blivit bättre, det fungerar bättre. Folk är mer nöjd när de sätter, okej, kanske sätter ändå munskydd på när alla andra har. Men i Tyskland säger, men jag sätter inte på det.
Tycker du, Tanja, att det är bättre också med ett sånt här system som vi har i Finland med frivillighet, eller?
No, jag skulle nog säga det är ju förstås också när de där länderna är storleken på länderna, att det är också liksom kapaciteten. Och jag, alltså just min väninna berättade om incidenterna när hon kom från jobbet och hon har liksom buss att ta, som går sista bussen och det är liksom sent på kvällen och missar den så kommer inte man hem och då hade masken blivit. Och då blev det liksom riktigt starkt upplevelse för henne, hur hon inte slapp in och hur det där absolut inte. Sen kom en dam och hade en extra mask och det visade ju på den här solidariteten bland människor. Att man hjälper varandra för att hon höll på att få liksom anfall där. Men så sa hon till den här myndighetspersonen som var där, det var också i metro, att man kan inte, ni har extra masker som ni kan dela. För det där, för att jag har inte med för att inte jag vill ha det eller trotsar. Att jag tror också det att i Ryssland nog där är ganska stark kontroll, att åtminstone i städerna. Och folk inte riktigt vill hamna illa ut, så jag tror att det följs nog ganska bra. Men att det är intressant att här är det mer att lita på och där är det kanske mer av rädslan.
Ja, precis, ja.
att, nej.
I Spanien så du har en stor familj där. Hur har du klarat av det här?
De har klarat ganska bra, om man tänker det är ganska stor familj och släkt. Mm. Och den enda som jag känner som har fått corona är min pappa som är 84 år.
Ja, hur klarar han sig med det då?
Han klarar sig ganska bra, otroligt bra för att han var kanske nog två veckor hemma. Han behövde inte först till sjukhus eller någonting. Han var bara hemma i två veckor och blev frisk ganska snabbt då. Men naturligtvis hade han en lindrig virus, men han klarade sig bra. Men ingen annan som jag känner, eller förstås då, det var också en av mina syskonsbarn som fick av min pappa också den där samma virusen. Men inte känner jag någon annan som du har haft.
Du har inte blivit smittad än här?
Ja.
Men hur har du tagit de här restriktionerna då? Att inte, om man inte har fått gått ut eller sånt så måste man ju, det måste ju gå på nerverna ganska.
Jo, förstås. Det har varit jättetungt och speciellt det där utegångsförbud som var i förra våras i två månader. Så det var nog ganska tungt för alla förstås, men speciellt för familjer som har små barn. Och min släkt, jag har nog 9 syskonbarn, så det var nog ganska hårt för dem också att vara där hemma hela tiden. Och små barn som inte kunde gå ut och leka, inte ens 5 minuter. Så det var nog ganska hårt, ja. Man var lite trött och frustrerad förstås, men när man vet att det hur dåligt det är, eller det var då, speciellt då i Spanien, och hur många människor dog, så nu förstår man att man ska vara också ansvarig och hålla sig hemma.
Hålla sig hemma, ja. Du har ju inte heller kunnat träffa din familj nu på en tid.
Nej, det är 1,5 år som jag inte har kunnat träffa dem. Ja. Jag brukar fara varje, åtminstone en gång i år till Spanien, men det har inte varit möjligt på 15-16 månader. Ja.
Hur är det med dig, Peter? Har du träffat din familj i Tyskland?
Nej, jag har inte heller varit där. Så min mor som är 92 år gammal, så jag kan ju inte åka dit. Jag får ju åka till Tyskland, men då ska jag vara i karantän. Och jag kan inte vara i karantän hemma med en 92-åring. Och så man måste testa sig. Allt det här. Men jag skulle vilja komma in i det att vad lär vi oss under den här tiden?
Alltså, ja, vad
gör man när det är corona? Vi vet alla att hur svårt det är, men det finns ju många saker som man har lärt sig under det här året. Och det tycker jag det är ganska intressant.
Vad tycker du att vi har lärt oss?
Till exempel har man lärt sig hur man använder Zoom eller olika program. Och jag som är ordförande för litteraturförening, så kulturbranschen lider ju mycket under det att du inte når publiken. Och det går långsamt framåt, men man lär sig. Jag har lärt mig bättre att göra videon och hur man sätter upp mötet på nätet. Och man har mera tid också sen hemma att syssla med sina hobbyn till exempel, som man hade tidigare. Och det skulle jag vilja veta hur det är till exempel i Spanien. Vad gör folk? Vad gör folk här i Finland? Vad gör Hasse då här när du
sitter
inte
hemma?
Tippar på, ja, här slipper du på puben, men du ska slippa det ens på en pub. Vad gör man då?
Ja, vad sysslar de med i dina släktingar och vänner i Spanien då? Sitter man inne på sitt rum?
Nu för tiden så kan man gå ut, så det är förstås det man gör. Man går ut och promenerar eller man går på barer som övnades nyss. Så jag tror att det har ryckits säkert sådana miljoner liter öl på senaste 2 dagar efter de övnade igen barerna. Så det är säkert man gör allt som man inte kunde göra, speciellt gå ut och gå till bergarna och gå. Så speciellt bara ute, för att fast det var corona så det var nog många som träffade sina vänner ändå. Och så det där sociala livet, så man försöker hålla det ändå lite sådär, lite grann, att, inte förstås som normalt, men till exempel terrasserna var öppna när barrarna var stängda, alltså där inne var stängt, men det fanns terrasser. så folk var på terrassen fast det skulle vara sådär 10 grader, vilket är mycket kallt i Spanien.
Ja,
men där var folk också och hade sina kaffe, sina öl. Så, för att det, problemet är just att spanjorerna är så vana på att leva på gatan. De är folk som man tycker att vara ute och på barer och restauranger, äta ute och träffa sina kompisar. Så det var något speciellt svårt för dem också att hålla sig förstås hemma när det var utegångsförbud. Eller sen när man kunde inte gå ut från stan till exempel i vissa städer när det var en dålig situation. Så man kunde inte gå ut från staden. Så man försökte ändå träffa sina kompisar och vara hemma och hålla lite upp den där sociala livet.
Ja, spanjorerna är kanske mer sociala än vad vi finländare. Hur är det, Tanja, med i Ryssland då, med det sociala livet?
Ja, jag tänker mig att de som jag känner så går nog på jobb. Och det är ju det är den här som i Spanien, de är utegångsförbud, så hade det ju inte liksom varit på många ställen. Så vi har, och inte där i Ryssland, kanske ännu känner av hur det ska på riktigt vara ifall man ska ha haft det. Att vad det skulle betyda. Men där är nog den som jobbar. Jag vet inte faktiskt hur de där äldre människorna sköts där. Och där tror jag nog att kanske kan vara ganska, ganska besvärligt. Men eftersom att alla, i princip så ingenting stängdes. I köpcentret så hade stängt en del butiker. Men att min väninna jobbar på kemtvätt så det fortsatt som vanligt. Att, men det som kanske man kunde förstå av henne att det på något sätt ändå har fastnat hos människor vad det betyder. Att det där så småningom så börjar man förstå att hålla avstånd. Då. Och jag vet inte hur det är i stora städer och metro om det fortfarande är så. Men att och sen tänker jag så här att folk, en del människor kanske har börjat hålla mera kontakt nu än man gjorde tidigare. Då när man har sprungit omkring och suttit på möten och sprungit omkring och inte, kanske nu har man haft det där. Att man har kanske återupptagit kontakten till den som man har tänkt länge. Och så här, så att jag tror att nya band har knutits också under den här tiden som det där. Som vi nu lever och vad vi har lärt oss precis det att också att den här digitala sidan så vi kommer ju att vara experter på den här corona är över.
Du ser också något i det där som samma som Peter här sa att vi också
ja,
lärt oss att det har varit något
se,
bra.
Det måste man ju se för att annars blir det ju liksom för tungt att bara uppleva det negativa. För att många har sagt, man har också frågat, man har hört också många intervjuer där folk säger att man har fått stanna upp och tänka efter, omvärdera, omdefiniera och sånt här. Att det är också en process som vi inte riktigt har haft tid med. Och det där, det är klart att det är inte bra att det är på bekostnad av hälsa och så. Men att för att balansera lite det här så är det nog bra att tänka att vad har man fått lära sig av det.
Precis. Gerbeta, du hade någonting att inflika.
Jo, när Tanja tog upp det här med folk går på arbete, hur är det i Ryssland och i Spanien och i Tyskland och överallt, hur är det med distansarbete? I och hur är det med distansundervisning i skolorna? I Tyskland är det stora problemet att många skolor är inte ens uppkopplade till nätet. Så hur sköter man om det? Hur är läget i Ryssland?
Ja, Tanja.
Ja, bra. Okej, ja. Börjar vi båda.
Varsågod, Tanja.
Vem ska på? Ursäkta, ja. Jag tänker bara på min, på just också, jag har ett exempel för att jag håller så jättemycket kontakt med min väninna så därför känner jag mera hur en familj, men det kan ju vara lite olika, men hennes son går i kadettskola och det där och där var nog distansundervisning. Jag tror inte att det kanske är de här lägre klasserna, men ganska långt tror jag hade också varit distansundervisning i Ryssland.
Hur i Spanien har ni, är det också på distans? Jag förstås som det var i utegångsförbud. Så.
Ja, det har varit ganska länge undervisning på distans. Ja.
Och hur är det, här pratas det nog ganska mycket om ungdomen och hur ungdomen lider av det här. Har ni märkt att det i era forna hemländer diskuteras på samma sätt, att ungarna får stryk då de inte får umgås.
Jag har nog hört att förstås man diskuterar det också där, men jag tycker att det är lite överdrivet. Att förstås är det tyngre än att hålla en sån normalt skolliv. Men jag menar att vi talar om kanske det ett år som, eller ett och ett halvt år. Och alla barn ska gå i skolan i många år. Så jag är lite trött på att lyssna på allt just det där negativa som att traumorna från barn så hallå. Alltså det är inte bra, det är inte normalt. Det ska vara mycket bättre att det blir en så normal liv. Men inte är det så tragiskt att de håller på ett år och går på distans och lär sig också nya saker och hålla på med någonting som så att lär dem också att det finns ingenting som är normalt, utan att de måste anpassa sig till vad som helst som kommer fram. Så jag tycker inte att det är lite överdrivet det där med hur dåligt det är för barn att man stänger skolorna. Det skulle vara dåligt förstås om man skulle stänga dem i 10 år.
Mm. Så du tycker att det är mer en livets skola det här?
Det blir en livets skola, ja. Mm. Och också för folk som jobbar i skolorna, också för lärare och så vidare, som måste också lära sig att vara färdigt sen när någonting sånt händer. Så att man lär sig också anpassa sig till det som kommer.
Hur går diskussionen i Tyskland med ungdomar?
Ungdomar var lika dåliga som de var i Finland, som man säger. Och det var nog en intressant artikel i tidning av en psykolog som sa att största problemet är det att den här katastrofen ser man inte. Har du någon tsunamikatastrof, har du någon olycka, så är alla redo att hjälpa genast. Och de vet ungefär vad de ska göra. De ska släcka en brand och de ska göra det ena och det andra. Men med sån epidemi så ser du inte det. Så vet du inte hur du ska reagera på det. Hjärnan fungerar inte så som det skulle fungera. Och det är dubbelt starkare med ungdomen. Ungdomen vet inte varför de inte kan tänka. Göra det som de vill. De flesta vi sitter här, minst vi som har kommit från utlandet, vi kanske skulle inte ha suttit här om vi skulle ha träffat vår kärlek eller försökt träffa vår kärlek då under en epidemitid. Vad gör du då? Du är 13 år gammal och du har just sett en trevlig tjej eller en trevlig pojke och du kan inte träffa den. Du kan inte gå på klubben, du kan inte prata med den i pausen. Det är jättestora problem. Vi kommer säkert alla ihåg för den åldern. Så var du ihop med någon på 3 veckor så var det ju jättelänge. Och så bytte man. Ja, men nu har du inte riktigt möjlighet till det. Det är bara en sak. Men det är ju för ungdomen är det ju jätteviktigt.
Diskuteras det i Ryssland, Tanja, också om ungdomens välmående?
Ursäkta.
Ja.
Jo, nu diskuteras det också. Det talas om att ungdomen har fått liksom på något sätt nya rädslor i och med den här pandemin. Att det har liksom satt nya processer igång och hur de sen tacklar det och är rädda lite för läkare för just det här när det är så. Det är inte så jämlikt bra den här hälsovården och så att man är rädd att bli sjuk och man är rädd för framtiden. Att det har liksom påverkat. Men vad jag tror att om ungdomarna, eftersom de är på distans då hemma och studerar, så tror jag nog att de träffar nog varandra på kvällarna sen också. Jag tror att där kan vara det att man lite struntar eftersom att det finns ingen utegångsförbund. Man ska bara inte samlas antal personer. Så tror jag att inte så att man skulle liksom okej, man kanske inte lyssnar så mycket på nyheterna i Ryssland, men inte så att det skulle liksom dominera så som till exempel det gör just nu hos oss här i Finland att det ställs ju, jag tänker också på media, hur liksom rapporterar man alla dessa saker, att på något sätt så blir det lite svart och vitt Och också det till exempel att det gör folk lite rädda och kanske lite ilskna just att man, nu det här med de här restaurangerna som ska stängas då. Att det har kommit så många gånger för det inte ens liksom var på riktigt på agendan. Att man liksom trappar upp något slags sån här stämning redan hos människorna. Att så här kommer det att gå, så här kommer det. Och vad tycker ni och vad tycker ni? Och då blir det så här att folk blir liksom lite ilskna och rädda. Att det också ska kunna vara bra att ta just de här exempel på vad, just det där vad man har lärt sig. Att jag har läst här på Facebook att en förening ska promenera tillsammans och umgås med avstånd. Och så att vad bra händer det. Att för att lite få balansera det här. Att det är inte antingen att det här är liksom, de stänger och de andra lider. Och vad betyder det? Och så glömmer att däremellan finns faktiskt en jätteallvarlig virus. Att det är vår liksom inställning att kanske media kunde också lite jobba på det. Att man lite balanserar det där negativa och positiva.
Lyfter upp de här positiva sakerna. Ja. Lite det som jag också uppfattade på här, hur du pratade om det här med att ungdomen. Man kan inte hela tiden hålla på och prata om hur eländigt de har det. Att man borde också kanske lyfta fram att livet tar inte slut här.
Ja, precis. Och det också, jag tycker att det att man håller på med det är tyngre för ungdomar än själva viruset eller själva pandemin. Som så.
Diskussionen.
Mm. Det att man håller på med och pratar om corona hela tiden och just om den dåliga aspekten av corona. Så det tycker jag är mycket tyngre för ungdomar och barn. För de förstår inte sig att alltså, vadå? Det inte är det så paha. Mm. De förstår, kanske de inte fattar hur allvarligt det är för äldre människor också. Men det är för deras mentalhälsa. Jag tycker det är värre att man håller på hela tiden med hur dåligt det är och hur mycket problem man kan ha, traumor och allt möjligt sånt där, än det att man försöker lyfta upp också den där nya aspekten som man kan hitta av en tragisk situation som den här. Och som sagt att hur man kan anpassa sig till det också och fortsätta med livet för att livet går vidare ändå.
Mm. Ja, så gör det förstås. Nu har ju vaccinet kommit, så att säga. Hur ser man på ser man något ljus i tunneln i era forna hemlän? Hur det var i Tyskland, hur det kom ju vaccin och folk vaccineras. Nu kanske långsamt, går ganska långsamt framåt takten, men ser man att snart börjar det lätta?
Nej, egentligen inte. Så det finns vaccin, jo, men det är jättesvårt att boka tider. Det beror lite på delstaterna. Mm. Min delstat var min morbor, så hennes kusin, hon är ett år yngre, så hon är 91 eller 90. Mm. Och hon får snart sin andra vaccinering. Min mor som bor i samma stad hade ändå fått den första.
Hon är 92 år gammal.
Hon är 92 år gammal. Och hela det där systemet fungerar inte i många delstater. Och det beror just på det att digitaliseringen i Tyskland fungerar på ett sätt jättebra. Industrin fungerar bra, men på kommunal nivå kan det hända att det inte fungerar. Ett litet exempel, de skulle nu skriva till alla som är så gamla, men så måste de ju ha ett statistik, att vem är det och hur når vi dem? Ja, men de kunde inte få det, för det var sekretessbeläggt. Så
ja.
Den här halvprivata instansen får inte, de måste köpa det för dyra pengar från ett privatföretag. Och det är bara ett exempel, men det finns många så här små fällor i Tyskland som förhindrar att det går snabbt och smidigt.
Då har vi det kanske bättre i Finland och de tar det från omakanta.
Mycket bättre.
Suger ut uppgifterna därifrån. Du sa tidigare, Tanja, här att motståndet mot vaccinet är stort. Jag har förstått att ryssarna inte dyker upp till massvaccinering fast de har tider. De kommer inte folk. Fast de har ju ett eget vaccin. Nej. I Ryssland.
Ja, exakt. 3 stycken nu redan. tre olika vacciner. Ja. Och jag eget också förstås. Ja. Idag så vad jag nu har hunnit läsa så bara under, alltså lite på 1% som har fått två vacciner nu, alltså båda. Och sen är det under 3% som har fått en gång, så det är ju ganska, ganska litet. Men det som jag nog förstår också på mina vänner, kanske mera de som är just i jag vet inte, min ålder som har upplevt den, som har uppväxt på Sovjetunionen och egentligen litar på medicinen och hälsovården, för den har ju varit starkt och så. Men inte riktigt litar på myndigheter, och jag tror att det finns ligger nog i det att man tänker att, och sen hade ju blivit enligt de många så hade ju blivit mycket sämre den här medicinen och hälsovården överhuvudtagen, allt har splittrats och man inte riktigt vet och just det att är rädd att komma in på till exempel en dålig läkare som inte man får någonting. Men det som är fortfarande kanske anmärkningsvärt där som vi inte har här är till exempel att du ringer till hälsocentral och en läkare kommer hem till dig. Och det ännu har hållits kvar och ger då. Det tycker jag är jättebra. Just, jag vet inte om något test kanske inte man gör det för det där. Men att om man har symptom och är sjuk. Men nu har jag också hört att en del läkare börjar också vägra åka i rädslan av
att bli sjuka, ja.
Så att det har liksom, det är lite kaotiskt det där hela. Men mest tror jag att man liksom, man på något sätt tror inte att vaccinen har kunnat testas och till liksom utvecklats så pass bra. Att det där. Och jag tror att de människorna just som kanske unga, jag känner faktiskt inte riktigt till hur unga reagerar på det. Det är klart att äldre så vill ju säkert ta. Men att de här som är arbetsföra och tror att det inte händer dem och har just den här lite misstro, så de vill nog inte gå och vaccinera. Ja, så det är tråkigt.
Så lämnar man det då. Nu tar vår tid tyvärr slut här. Det var intressant att höra av er vad era erfarenheter från andra länder än Finland. Vi tackar Tanja Ljungqvist, Kahu Galan och Gerd-Peter Lökke för detta.
Tack.
I Slag efter 12 igen imorgon, samma tid, samma kanal. Hej!